Under och uttrycka glädje över att få möta er. Välkommen till gudstjänst och gemenskap. Härligt att få se er alla här idag. Tack för senast när vi möttes till ekumenisk gudstjänst i Ekumeniakyrkan. När Bengt talade med oss om att inte döma. Kanske kommer vi att snudda lite grann vid den tankedelen också idag. Som sagt, välkomna. Härligt att se er alla här. Egentligen skulle jag kunna stå en lång stund och bara titta på er och känna att det är gudstjänst nog. Vi har ju, som ni känner till, under en tid haft som ett övergripande tema i vårt arbete och gudstjänster och allt i församlingen, lärjungaskap och att leva som lärjunge. De här tavlorna vill understryka olika delar i bild av vårt lärjungaskap. Och idag så skulle jag vilja under den huvudrubriken vilja dela några tankar om förlåtelse. Därför att lärjungaliv, det är att leva förlåten och att leva i förlåtelse. Jag vill först bara påminna om ett par tre olika tillfällen i Gamla testamentet där dess förlåtelseorden uttrycks klart och tydligt. Kommer du ihåg så här rakt på arm eller på hand eller vad vi säger? Var det i Bibeln berättas första gången om förlåtelse? När möter vi i texten ordet förlåt i vår bibel för första gången? Ja, en del ser lite fundersamma ut. Det undrar jag inte på. Josef och hans bröder möts efter det att man har begravt far Jakob. Och nu står de i en helt ny situation med varann. Och då berättar hans bröder för honom med allt det som ligger bakom. Innan han dog, Jakob alltså, din far, sa han att vi skulle säga dig: vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont, så förlåt oss, din fars Guds tjänare, den synd vi begått. Och Josefs reaktion blir inte alls någon översittares. Nu äntligen, nu har jag pressat dem till. Utan han öppnar för total förlåtelse. De kommer ihåg bröderna och han minns hur det var när de kastade honom i brunnen. När de sålde honom. När han fördes till Egypten. När bröderna ljög för far med den rivna och blodiga manteln som bevis. Nu står de i en helt ny situation. Och han möter dem med total förlåtelse. Och det fantastiska är, tycker jag, att i den totala förlåtelsen öppnas hans ögon och hans profetiska klarsyn djupnar. Han ser det land som var utlovat genom Abraham, Isak och Jakob. Och han ber dem, sina bröder, de som hade gjort honom så illa. Då jag en gång har gått hem, är borta härifrån, ta med mina bön till det land som är utlovat. För mig dit till löfteslandet. Ett uttryck för den totala förlåtelsen. Så går seklerna vidare. Vi känner berättelsen om livet i Egypten, om uttåget, om vandringen mot det utlovade landet. Och det är en oerhört dramatisk berättelse som beskriver hur det förlåtna och nu befriade folket är på väg in i löfteslandet. Så en dag, bra mycket senare än när vi hör talas om uttåget, står man där uppe vid gränstrakterna till löfteslandet. Mose skickar spejare in som kommer tillbaka med allt bevis man kan dra med sig på fruktbarheten i löfteslandet. Här om söndagen, det är 14 dagar sedan Göran var, så bjöd du på goda äpplen här. Som var liksom en smak, visserligen var det väl inte från de träden som de hade med sig, Kaleb och hans medarbetare, men vi åt av det goda som du bjöd på och talade om landet som var utlovat. Och så kommer det fantastiska. Man vågar inte gå vidare. Man har hört av spejarna att det är ett mäktigt, stort, kraftfullt folk som lever i landet. Och så menar man att det betyder mer än det Gud gör. Och så säger man, vi kan inte dra vidare. Då i förtvivlan ber Mose, och lyssna nu, Herren är sen till vrede, rik på kärlek. Han förlåter synd och skuld, men lämnar inte den skyldige ostraffad, utan låter straffet för fädernas skuld drabba deras ättlingar in till tredje och fjärde led. Förlåt nu detta folk, dess skuld, i din stora kärlek, liksom du har förlåtit dem under hela vägen från Egypten och hit. Och i sin förtvivlan över att man inte vågar och orkar dra vidare in i löfteslandet, så ber han om den ständiga förlåtelsen och förlåtelse för det som ligger bakom. Förlåt dem i din kärlek, liksom du har förlåtit dem under hela vägen från Egypten och hit. Så berättar ju psalmisterna, profeterna i Gamla testamentet gång på gång om förlåtelsens under och betydelse. Men inte bara för folket utan personligt. Den ene efter den andra får beskriva vad förlåtelsen betydde. Låt mig bara nämna som ett exempel David och Batseba. Du känner hela den där upplevelsen av otrohet och ondskans handlingar. Och så skriver David i sin bön långt efteråt: lycklig den vars brott har förlåtits, vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg, tynade jag bort. Jag jämrar mig dagen lång. Dag och natt låg min hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät mig min synd och skuld. Det var bara ett par exempel ifrån Gamla testamentets förlåtelsevärld. Psalmisterna, profeterna, den omfattande förlåtelsen. Rent språkmässigt bygger vårt begrepp förlåt och förlåtelse på betydelse som ta bort, kasta bort, överskylda, släpp loss, efterskänk, avskriv, utplåna, försona. I själva begreppet förlåt ligger en hel värld av liv och kraft. De säger ju att förlåt på stockholmska, det betyder bara hoppsan. Du vet, i tunnelbanan, i rulltrapporna, om man råkar stöta till varandra. Förlåt. Hoppsan. Men i ordet förlåt ligger ett helt nytt liv. En helt ny verklighet. En helt ny värld. Då Gud förklarar sig själv som källan och ursprunget till förlåtelse, så säger han genom profeten Jesaja. Vi håller på att läsa Jesaja bok hemma nu. Det och jämför lite olika översättningar, och det är en fantastisk bok. Men då säger han: Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Jag minns inte mer dina synder. Och då han förklarar Gud och motiverar varför han så ofta förlåter sitt ständigt vilsegångna folk, så säger han: minns detta, Jakob, Israel, du som är min tjänare. Jag har format dig. Du ska tjäna mig. Israel, jag ska aldrig glömma dig. Jag utplånar dina synder som ett moln. Och så använder Gamla testamentets skribenter så många olika bilder som försöker beskriva för oss i vår erfarenhet vad förlåtelse är. David säger ju: så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Och profeten Mika skriver: du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Om vi skulle sluta här nu med bara inom citationstecken Gamla testamentets och Gamla förbundets förlåtelsevärld i tankarna, så räcker det för att ändå stryka under idag, min syster och broder: du är förlåten. Du lever idag i ett förlåtelsens liv därför att du är förlåten. Men så möter oss Nya testamentets fantastiska fortsättning på det Gamla testamentet och Gamla förbundet inleder med att berätta om att denna förlåtelse som tillskrivs Guds egendomsfolk inte bara gäller egendomsfolket, utan vi läser kanske den mest centrala utav alla versar vi har när det gäller förlåtelse: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och Saulus, eller Paulus, som en gång var en förföljare och motarbetare till församlingen, skriver några år efter mötet med Jesus där på Damaskusvägen: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Igår eftermiddag så var vi ju många som möttes i Högby hos vårt pastorspar. Jag ser att många av oss som möttes här idag. Och mitt under eftermiddag någon gång så kommer en kvinna, ung, trevlig människa, tar mig i armen och säger: hörde du, har inte du varit i Götene? Och jag är ju tvungen att bekänna att jag har funnits där några år. Och så berättar hon lite grann bakgrunden till att hon var där och vem hon var. Och det är ju obegripligt, 20 år sedan vi hade en aning om varann. Men när hon kom så kom jag att tänka på åren i Götene med alla kontakter med Slättmissionen. Det som var Ida Anderssons fortsatta verk, så att säga. Du har hört talas om och vet om vem hon var, som byggde ett 40-tal kapell utöver slätten. Invigde de alla skuldfria, därför att Gud hade kallat och Gud hade lovat och Gud hade stadfäst. När man mötte människor som fortfarande liksom hörde stegen av henne och kände hennes atmosfär, så berättas det om, och hon själv berättade, att hon en gång hade en märklig dröm eller upplevelse. Frimodig och glad var hon på väg emot himmelens och skulle gå in genom porten till himmelens verklighet. Och det märkliga var att alldeles utanför porten fanns en vaktmästare. Och han sa: stopp, stopp, vad åberopar du för att komma in här? Ja, sa hon, men jag har ju varit frälst i drygt 40 år. Det räcker inte. Ja, men jag har ju varit evangelist nästan lika länge. Ja, det är inte nog. Ja, men jag har ju fått vara med och föra människor till tro och överlåtelse till Jesus som har blivit frälsta. Räcker det inte, sa han. Ja, men sa hon, och då var hon riktigt förtvivlad. Jesus dog ju för mig på korset och förlät mig min synd. Då öppnades porten. Hör du, det är så för oss också i vår situation. Inte någonting av det vi har åstadkommit. Inte någonting av det vi själva har gett intryck igenom. Och det vi har betytt för andra människor öppnar porten och leder oss i förlåtelsens kraft. Utan det är han. Han som dog för oss, som skapade oss till ett nytt liv. Så använder Nya testamentet också, liksom det gamla, bilder för att försöka förklara förlåtelseundret som har skett. En bild som har betytt väldigt mycket för mig, och som bara jag tänker på den gör att jag upplever gripenhet och litenhet, det är när Paulus skriver om förlåtelseundret i Kolosserbrevets andra kapitel. Han använder den bilden av att vi står i skuld. Vi har en handskrift, en skuldförbindelse som anklagar oss inför Gud. Det är liksom, och han använder den tidens vokabulär och ord när man talar om de här sakerna, som fastställer skulden. En straffpåföljd anges om inte skulden betalas till fullständig befrielse. Och då skulden är ogiltig förklarad, så kryssas den över med ett ski. Men det märkliga är att när Paulus beskriver den här händelsekedjan med skuldbrevet, med reversen, med att den upphör, använder han inte det här ordet kryssa över. Utan han använder ordet plåna ut. När man den här tiden skrev så använde man ett mycket svart bläck. Men det var inte syra i det. Och det gjorde att det trängde inte ner i materialet. Utan till skrivarens utrustning hörde en fuktad svamp som när han ville ändra någonting kunde plåna ut det som var skrivet totalt. Under överkryssningen, enligt den teknik man hade, kunde man ändå under krysset ständigt se minnet av det som varit. Men då man suddade ut, plånade ut, var allt borta. Och i mitt hjärta ropade ett halleluja. När man känner hur det är det han gjorde för oss. Han inte bara kryssade över och så lät oss lyfta på pappret och se minnena. Utan han utplånade varje spår. Finns inte någonting kvar. När upplevde du senast riktigt den här barnsliga, underbara glädjen över att vara förlåten. Någon har sagt, jag vet inte om du gör, han kommer ihåg vem, men har uttryckt det: då Gud ser oss i Kristus, ser han oss som om vi aldrig hade syndat. Och det är på nytt som man drar andan och där ropar halleluja, tack Jesus för vad du har gjort för mig på Golgata. Och så är du döpt in i den totala förlåtelsen för att leva ut förlåtelsens liv. Vet ni då inte, skriver Paulus, att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Och det nya livet, det är lärjungaskapets, det är förlåtelsens liv. Och Paulus beskriver det nya livets karaktär. Som Guds utvalda, heliga och älskade, ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Under år som ligger bakom i olika församlingar har jag mött inte bara såna här människor som jag fick möta en utav igår eftermiddag och möter med glädje och man känner tack och lov, utan jag har mött en del människor också som har låtit sitt eget andliga liv, det nya livet man är döpt till, förtvina och slockna till en karikatyr därför att man inte har orkat och vågat förlåta. Jag har mött en del människor som omkring sig har spridit en atmosfär som om man ständigt gick och tugga på bittermandel. Man har varit upptagen av att vårda såriga minnen. När man själv ville det allra bästa, satsade till 100%, blev man missförstådd, sårad, förfördelad. Och så får såren inte läka. De utvecklas till varhärdar som ömmar och smärtar ständigt. Jag nämnde här inledningsvis när bröderna möttes, när Jakobs välsignelse och förlåtelsebön var deras centrum, hur det befriade in i en profetisk klarsyn. Låt mig säga så här. Jag tror, med den lilla erfarenhet jag ändå har, att både i vår församling, kanske även uppe i kyrkan på kullen, ja, i hela Guds församling, finns människor som begränsar sina andliga gåvor, beskär sin andliga utrustning, missar att få vara i tjänst därför att man inte förlåter. Även när man känner att Gud kommer nära, i bönestunder, i hemmen, i församlingen, i gemenskapen, om man känner att man är på väg, så kommer man till den där gränsen att det är oförlåtenhet som gör att man inte kommer längre. Låt mig få säga som min personliga längtan. Jag längtar och törstar efter en andlig befrielsetid, efter en förlåtelsetid, när vi lägger ner det där som är oförlåtet inför Herren och kan säga av hjärtat: Herre, jag bekänner, jag vet hur det är, jag vet och du vet vad jag har upplevt och vad jag upplever. Nu lägger jag ner det här inför dig, förlåt mig. Och vet du, då tror jag att befrielsens ande rör vid det som är din andliga gåva och utrustning. Att inte förlåta kan vi ta som en hjälp för att kompensera smärtan, ömheten och maktlösheten. Genom förlåtelse idag kan vi befria oss själva och släppa lös förlåtelsens väldiga kraft i vår församling och vårt församlingsliv utöver vårt Östernärke. Får jag säga dig, om du har svårt med det här att förlåta och kräver liksom att den som har gjort dig illa ska be om förlåtelse. För några år sedan så berättade och påminde min stora syster, lilla stora syster Alva Mörderud, när jag besökte henne en gång på Södermalmshemmet. Kommer du ihåg, så när vi satt ut på gräsmattan, du och jag? Jag var bara en liten plutt och hade väl gjort något tokigt som man gjorde gång på gång. Men nu satt vi där ute på gräsmattan och hon undervisade mig om att när man har gjort något dumt ska man be om förlåtelse. Jag halvsatt eller halvlåg i hennes knä och vi resonerade lite grann om det här med förlåtelse. Och till slut började det väl ta i den där lillpojken, det här med förlåtelse. Så plötsligt sa hon, så knöt jag min hand så mycket jag kunde och räckte upp den under hakan på henne och sa med min mäktigaste röst: förlåter du mig? Och så lärde hon mig att förlåtelse kan du aldrig kräva. Det kan du få och det kan du ge, men du kan inte kräva det. Och vad jag längtar efter, en riktig förlåtelse, förnyelse över Guds församlingsliv här i Östernärke. En sån där period och tid och upplevelse då de andliga gåvorna fungerar, befriade därför att vi är i förlåtelsen. Ja, det var bara några tankar som Herren har liksom väckt mig över och jag ville dela. Och nu ska vi, innan jag går ner och sätter mig, tillsammans be Herrens bön. Och tänk på vad du ber. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit. Sätter du möjligen här gränser för Guds förlåtelse i ditt liv, hur du har upplevt den genom att inte helt förlåta dina medsyskon? Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren vare med dig och välsigna dig, du förlåtne broder och syster, till att leva ett förlåtelses befriade liv, till tjänst i andens gåvor och utrustning. Amen.